Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då är det dags igen för Vasapodden 168 gången. Knackar vi på i dina lurar eller på din mobilradio eller i bilen eller vart det nu är du lyssnar på den. 168 gången alltså. Och idag har vi celebert besök, skulle jag vilja säga. Ända från början har han funnits med i teamarbetet och kring teamet som sponsor och samarbetspartner. Och det är Moälvenskogs vd Björn Johansson. Välkommen till Vasapodden.
Ja, tack ska du ha det. Det tog ju ett tag som sagt, 168 program, vad sa du?
Ja, men jag tror, men du har faktiskt, jag vet att från Marcia Longa var du med på fältet någon gång och så jag vet att du har hört förut och ni som är teaminbiten, ni vet ju att du nämns ju ofta i podden, det måste jag ju säga. Vi brukar ju ofta prata om eller och det och så. Så att jag tror den teaminbiten, den har koll på det och sådär. Men om man bara skulle, Björn Johansson, vad du klev in i det här 2014, vi hade precis lanserat laget, vi hade precis fått klart med Lager 157 och du får, vi kan nästan börja där, för det är en väldigt rolig historia hur du kom in som huvudsponsor i dubbel huvud, alltså mössponsor var det ju tydligt tidigt och har ju varit, Moälvenloggan har ju suttit där sedan 2014, men hur kom vi i kontakt med varandra, ska du berätta eller ska jag berätta?
Nej, men jag kan ta den. Det är ju lite kul som du säger. Jag tror det var 2013 eller något åt det hållet, möjligtvis 2012, som vi hade Anders Blomqvist som föreläsare på företaget och pratade om rätt mycket om det mentala. För han hade något bra på, tror jag, på vinterstudien om det, och då tog vi in honom om de bitarna, om det mentala spelet på, i huvudet på folk. Och då så snackade vi, han och jag, efteråt att vi sökte någon typ av samarbetspartner, och vi var lite intresserade av Jörgen Brink vid det tillfället, och han åkte för United Bakery tror jag, men de var inte intresserade vid det tillfället att vi skulle vara med i det där. Och sen hörde Jörgen av sig något år efter mig, just med anledning av att Lager 157 hade startat det här teamet då. Och det var egentligen så det började, och så ringde Lars Ljung upp mig, och sen så hade vi en affär, så vi var med från start.
Ja, det är en 2014. Häftig historia det där, och jag kommer ihåg att vi satte igång det här, och så hade vi första lägret och då berättade Jörgen just där att har någon som ringde eller någon som var lite sugen på sponsra oss förra året, men som Allsgård inte var så intresserad av, så på det sättet kom det. Så Blomman är involverad även i detta.
Ja, kom in även i den, så att nej, men det är väl en häftig historia, så att, och sen dess har vi varit med dem,
ja, precis,
hela tiden, och så har vi utvecklat samarbetet på olika sätt. Med, det är ju alltid så att vi har aktiviteter tillsammans med företaget varje år där vi bjuder in leverantörer och kunder, har vi kört med läger uppe i Orsa.
Exakt. Är vi i Torsby eller var det vid något tillfälle?
Stämmer. Läger för personalen där, och sen har vi haft föreläsningar på företagsnivå. Och så är det faktiskt så att Britta och Emil har väl varit med och haft uppdrag när vi har träffat skogsägare.
Just det. Men du, just det här med Moälvenskog, det är ett skogs. Om du bara skulle få, nu har du ju Vasapoddens lyssnare i din ägo här. Om du bara liksom, många kanske har letat och så här, men det är inte säkert att, jag vet ju hur det kan vara ibland med sponsorer, att de finns bara där och liksom, sen så gör man ingen större research. Bland annat du, Björn, jag har ju nämnt det här i podden utan att nämna ditt namn där. Men det här med sponsor, då har ju frågat mig ett par gånger vad Visma är för någonting. Trots att du liksom sponsrar ett team som är med i Visma Ski Classic. Och det är inte alltid självklart där att man liksom intresserar sig eller faktiskt tar tag i och titta vad det är. Men Moälvenskog, om man bara sätter på mössan och inte tänkt så mycket på det, vad är Moälvenskog?
Ja, då tror jag att säger Moälvenkoncernen istället, för det är egentligen det som det står för, och koncernen är ju då en norsk koncern som har norska skogsägarföreningar faktiskt som ägare till viss del i alla fall, och sen finns det lite andra ägare också det där, och som omsätter i storleksordningen 12-13 miljarder. Det är en trämekanisk koncern som alltså förädlar råvaror från skogen. Och då det jobbet som vi har, som jag ansvarar för, egentligen förse våra industrier med råvaror, och då är det framförallt timmer då. Så att vi sågar, och sen så har vi olika delar och förädlingsgrad i koncernen, så vi gör ju till och med byggmoduler och den typen av boende eller dagis, skolor och det. Och sen så finns vi ju givetvis i de flesta byggvaruhandlar.
Ja, det slås man av när man liksom har er nära och så här under de åren, att det dyker upp Moälven loggor och lite vart som man stiger upp. Det kom ihåg första året vi körde där, och då hade vi inte jättestenkoll. Du hade ju presenterat vad Moälven är, och så åker vi ner till Livigno och ja. Bor på ett hotell där, och bakom där, eller det är väl alltid så i Italien att man renoverar väl och bygger väl jämnt där, men där låg den trave med Moälven,
ja, det kommer jag ihåg,
massa plankor med Moälven loggor på, så att säga. Så
det, ja, det kommer jag ihåg.
Så det är inte bara Sverige och Norge ni är verksamma i, eller har de tagit med sig plankorna härifrån?
Nej, det är ju ett jätteföretag det här, och den här trävarumarknaden är global, så att en del av affärerna går ju både ut i Europa och till Asien och till en liten skvätt också även till USA. Sen är ju stor del av våra marknader ändå skandinavisk då, men vi finns globalt, så vi gör. Men med produktionsenheter egentligen i Sverige och Norge.
Men tittar man på er i Sverige, du sitter ju i Karlstad. Och ja. Vart är det egentligen ni är som, eller vart är ni verksam i Sverige om man tittar så?
Ja, Värmland framförallt. Torsby har vi stor verksamhet i, Karlskoga, Gullspång, Otterbäcken. Vi har i Edane utanför Arvika, vi har i Årgäng, vi har uppe i Dalarna. Vi har på, vad heter det nu... Töreboda nere i Västergötland, bygger vi limträ som är ett starkt varumärke för oss, ja, som man ser ofta i bandyhallar eller friidrottshallar, bygger man det i Karlstad och sånt, den typen. För de som har varit i Norge och åkt förbi Brummendal så har man noterat att det har byggts ett högt hotell där, och det har vi också varit med och byggt, och det är världens högsta trähus numera byggt då, som är 84,7 meter högt.
Just det. Men du, hur kommer det sig då där 2014 när du sitter 12-13 redan, sa du att du började liksom titta på det här, att du vill, eller är det du då liksom personligen som vill in i skidåkningen, eller är det koncernen som har gett dig att liksom, vi måste börja synas i längdskidsammanhang, eller hur kommer det sig att man liksom, för den uppmärksamma har ju sett, och kanske ännu mer då har jag uppmärksamma liksom starkt lokalt på men som blir rikstäckande, som jag första jag tog liksom, det var ju Färjestad hockeyn där var ni ju aktiva, så men hur blir det liksom att ni kliver in i längdåkningen, eller vill in i längdåkningen?
Egentligen så har vi varit där tidigare med, men med olika individer, så vi sponsrade bland annat Sandra Hansson där en period också, och sen har det alltid funnits en historia ofta ifrån skogsföretag, att det är ju på många ställen du ser loggor ifrån skogsföretagen, det finns någon anknytning mellan skog och skidor helt enkelt. Det är ju inte sällan att duktiga skidåkare har jobbat i skogen. Det var ju den absolut bästa A1-träningen egentligen, och de flesta skidåkare har väl fortfarande dratt ner någon planta i backen under sommarperioden. Så det finns en anknytning i det där som är ganska stark. Det är väldigt mycket folk som åker skidor också och rör sig i naturen då som jobbar i skogen. Så på något vis sitter det där ihop då, och sen så för våran del så är det ju en idrott som utövas i naturen, och för oss är det viktigt att kunna visa att man både kan verka i skogen och utöva fritidsintressen. Den kan användas på många sätt helt enkelt.
Just. Hur använder ni det här liksom samarbetet i era dagliga arbete? Liksom? Eller är det mer en exponering, synas på tv, tidningar, på social media, på olika sammanhang? Eller använder ni liksom det här i konkret när ni är ute och arbetar, eller är internt eller ut mot kund eller så?
Ja, det kommer ju upp nu och då lite grann. Det kommer ju upp, ibland har det varit när vi har anställt folk, så har man ju då sett symboliken mellan oss och teamet. Man vet att vi hänger ihop, och det har varit någonting positivt. När vi fusionerade med Veda uppe i Dalarna förra året, så vet jag också att det var någon av medarbetarna där uppe som tyckte det var så oerhört positivt att vi hade samarbete med teamet. Så i någon mån så finns det ju med oss, och det är väl det som är lite häftigt med det där långsiktiga. Ibland kan man ju vara in och studsa i en sponsring i ett par år eller någonting, och så egentligen har det inte gjort någonting, medan när man nu har funnits med sedan 2014, så är det klart att det finns både internt och externt på ett helt annat sätt då.
Det där tycker jag är väldigt intressant liksom med sponsring också, att många portionerar ju in några år, kanske lägger in ganska stora pengar, inte bara i längdåkning, utan men jag känner ju att liksom, om man tittar på det här nu både med lager och med Moälven, det går in i åttonde säsong, om man liksom tittar backspegeln på det här, hade man brutit efter ett eller två år, då hade det egentligen blivit ganska, om man lägger in pengar och får lite exponering, men det är ju, man växlar ju ut så otroligt mycket för varje år som bara går på något sätt också.
Ja, och det är ju det som är häftigt med givetvis, att det är nu som alla tre parter och även fler sponsorer faktiskt börjar på att få verkan. Vi kommer in i finrummet i tv-soffan och alltihop det här, och det är klart att det har ju jobbat hårt för det då, för att komma dit.
Hur viktigt är det tycker du, att SVT och kanske NRK är minst lika viktigt för er?
Ja, NRK är minst lika viktigt också. Ja. Så det är viktigt, och jag tycker det är... Jag tycker det är fantastiskt kul också att man äntligen uppmärksammar långloppen, för det är ju på något vis, för mig är det lite grann ursprunget till skidåkningen med.
Aha. Men var det så det också ju... till och med när du kliver in i långlopp, du hade haft Sander Hansson, det är också långlopp innan och sådär. Det var egentligen inte längdsporten i sig, utan det var långloppen ni ville in i liksom, eller sökte ni landslag som också var intresserade och så, eller?
Nej, det gjorde vi inte, men å andra sidan så det är alltid svårare att exponera sig med landslagsdräkter och sånt blir det ju, så att det var väl längdskidåkningen egentligen som sådan just för det tillfället, men så kommersialiserades ju allt mer långloppen också. Mm. Det var ju liksom då, eller några år tidigare, det hände. Det var då teamen började byggas. För dessförinnan hade du kunnat vinna Vasaloppet utan ett team bakom dig nästan. Mm. Sandra gjorde ju det något år och sådär. Hon hade ingen stort team bakom sig, men det gick ju inte ifrån 2013-12 framöver det.
Om man tittar på från din ändå så här lite snett utanför, alltså inne i det hela, men ändå som du har ändå ögonen utifrån, du ser hur skidåkning utvecklas, hur Ski Classic utvecklas, hur teamet utvecklas, hur skulle du säga liksom, från ditt perspektiv, hur har de här 7,5 åren varit liksom, och hur ser du på det så här, förhoppningsvis mitt i det nu någonstans liksom?
Nej, men det är kort mening på det. Laget framför jaget skulle jag vilja påstå.
Ja.
Och det har vi också pratat om i många år, just det här att sätta laget framför jaget. Och det betyder ju en del, och det är ju där vi börjar på vara nu.
Och
att
där,
man,
ja, precis. Och med där, olika... Och där någonstans var ju också du väldigt tydlig i första skedet när Lars och jag då, att vi var ju redan också inne på det då 2014 då, men det attraherade dig ganska mycket, och vi byggde till och med en modell kring samarbeten första åren på just det här att laget ska prestera, och då kommer också, alltså vi byggde om jag inte minns helt fel, så var det ett bonussystem på lagnivå liksom som vi hade i första åren där.
Ja, det hade vi. Stämmer bra det.
Och liksom du gick igång på det här lite som redan då, att vi bygger ett lag och vi vill vinna Vasan tillsammans så att säga.
Ja, jag gillar ju den tanken, för att, och sen förstår ju jag att man vill prestera individuellt och vem som ska få kransen och alltihop det där, men det är ju så fantastiskt mycket roligare när man delar en upplevelse jämfört med när man bara gör den själv. Och det där är ju likadant i näringslivet, eller som vi jobbar i företag, så försöker vi också stärka och utveckla teamsamarbetet. För vi är på en sån nivå i näringslivet i Sverige idag, så ska vi ha internationell konkurrenskraft, så klarar du inte det själv heller, utan du måste omge dig med också människor som drar åt samma håll. Och det är ju likadant med skidåkning. Det finns ju inte en möjlighet att vinna Vasaloppet själv idag. Det går ju inte. Utan det måste vara en jättestor laginsats, och det betyder ju inte bara de här människorna som faktiskt du åker med, utan det är ju en jätteapparat dessutom runt omkring dem.
Ja, men så är det ju verkligen, och så är det på helårs. Det ska man inte heller glömma bort, att det är ju på helårsbasis det där också, att både träningskompisarna som kanske just inte har den här dagen på Vasan, så de faktiskt kan stötta upp våran tänkte första åkare, men ändå på helårsbasis kan han ha gjort ett jättejobb för varandra så att säga.
Ja, men absolut. Och den glädjen som vi har sett för de där vinsterna när man har hjälpts åt framåt i spåret. Vi har ju några sådana, och det är ju de minnena man aldrig glömmer. Och jag tror inte de heller gör dem, för jag tror de stärks då än när du har gjort det själv också.
Ja, Men du, när du sitter där hemma i tv-soffan, för det, du brukar vara med på Marcialonga och Vasaloppet kring teamet och lite på lägre, men oftast följer du oss på tv och sådär. Liksom.
För tv.
Ja. Vad har du för känslor då när du, liksom, när du kliver upp kaffet på? Så här, är det då först liksom, okej, okay, start, ah, Britta har brillorna för loggan, eller, liksom, eller vad är det för känslor du sätter dig med där? Liksom?
Ja, Britta har ju fått den någon gång och sådär, men det är inget och illa ment med det, men absolut inte, utan nej, det är ju nästan som när man var liten på julafton, att jag kan vakna klockan 4 på morgonen och har svårt att sova helt enkelt upp och studsar. Och, så det är otroliga förväntningar på det. Inte, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt roligt att se på det också och se det här laginsatsen. Och är det en som har en dålig dag så finns det någon annan som kanske kan komma upp istället. Eller en som är tung vid ett tillfälle så kanske någon annan är upp och drar istället. Så att och så just om man tar hela Visma då, eller så just naturupplevelsen tycker jag är också en del av det, och se den faktiskt.
Tycker du att de har lyckats där, David, i spetsen liksom, och förmedla de här platsen och så som är på, eller?
Jag tycker de har gjort det fantastiskt bra. Det har utvecklats efterhand där, så att, och bra reportrar och bra snack runt omkring och sådär, så att Backe har ju varit otroligt duktig på det där. Så att, nej, men jag tycker det är fantastiskt roligt.
För att jag ska säga för er som är så här, vi har ju ändå, om vi har förmånen eller om vi har gjort det tillsammans eller så, men om man tittar på er som har varit med hela tiden, och då tar vi personerna i det här, då är det Björn och det är Stefan, och de här två är ju otroligt involverade och känslomässigt involverade i det hela också. Så du och jag, Björn, under en, alltså, ja, det går ju inte en tävlingshelg. Absolut inte en tävlingshelg som vi pratar inte i telefon. Det är inte en gång du och jag inte pratar efter ett lopp hur du har upplevt och hur du ringer och frågar hur det går. Och, så att du, och då är det inte så mycket kanske det här sponsormässiga, liksom, att bra exponering idag, eller liksom, utan då är det mer där hur kände Britta sig, och hur jag såg att ni hade bra skidor och hur bra jobbat av lagg. Alltså, då är det mer det som, där är du lika mycket, du har lika mycket hjärta och känsla i det på något sätt.
Ja, men det är ju i slutändan så handlar det ju om människorna, och det är väl det, det stämmer också väldigt väl med Moarvens värderingar liksom. Det är ju människorna det går om i slutändan som ska prestera, och det betyder mycket att de ska må bra och ha det bra och så att de klarar att prestera. Så att, nej, men jag tycker det är otroligt stimulerande att ha de där avstämningarna också. Så att, och det är väl på det viset vi ser det från olika håll, vilket gör att vi kanske hjälps åt också att lyfta frågan.
Det viktiga skulle jag säga, prestation har vi haft förmånen att prestera väldigt bra i många år nu med både Emil och Britta som världens bästa skidåkare. Och så. Men vi har ju också haft i början av det här alldeles, då vi gick in med väldigt höga, ganska högt ställt självförtroende och högt ställda förväntningar, och ganska snabbt också att vi ville bli bäst. Liksom. Vi ville vinna Vasaloppet och Jörgen Brink skulle komma hem och vinna Vasaloppet. Vi hade Rickardsson som kanske var bästa skidåkaren i världen totalt på det vi höll på med då och sådär, och han skulle vara med. Gästspelare, vi hade Bysse som var en av de bättre svenskarna just då, och så första året så får vi inte till det, om man tittar, och då var ju Ski Classic, då var ju Vasaloppet mycket större än Ski Classic, och Vasaloppet gjorde vi riktigt dåligt istället, så att, men och hur viktigt är det liksom prestation i spåret kontra liksom helheten och sådär liksom?
Nej, men det viktiga är väl att man ser en utveckling, och det var ju också det som hände, för det värderades ju hårt, och efter första året vad var det som gick snett och alltihop det där, och då det var väl egentligen då, för då var vi ju inte, då var det ju inte team på det viset som det är idag. Rollerna var inte riktigt klara, och vi hade givetvis ett ganska splittrat gäng, ganska mycket individualister också som skidåkare i teamet. Och det är väl det är ju den utvecklingen, bara man känner att vi utvecklas åt rätt håll. Det är som man säger, det är ju resan som är grejen på något vis. Och sen ska vi inte sticka under stol med att om vi hade befunnit oss på 15-20 plats, så är det klart att då hade väl vi fått ifrågas hela tiden i 7 år, så hade vi ju givetvis fått ifrågasätta vår sponsring. Så är det väl, utan det är på något vis så vill man ju se resultat också. Men framförallt en utveckling av att vi faktiskt presterar tillsammans och att vi utvecklas varje år.
Ja, och är det inte lite så att göra, alltså nu ska man inte säga så rakt av, för det är väl de som gör jättebra jobb och inte gör resultat, liksom att om man har ett driv och en liksom ett jobba framåt och gör ett hårt arbete, så kommer ju på något sätt resultaten ut därefter, det tror jag. Sen är det ju vilket råmaterial man har även där, liksom. Och klart, har man världens, om man supertalanger, då vinner man ju tävlingar till slut, liksom.
Ja, men samtidigt så kan det där laget prestera oanade effekter tillsammans. Så det är inte säkert att du behöver ha stjärnorna då, men det är klart att jag tror att med passion, och det är ju det ni drivs av också, så tar man sig fantastiskt långt. Och sen när man blandar upp det där med kompetens, så blir det ju en enastående blandning.
Ja, ja. Vad har du för förväntningar och eller kanske förhoppningar eller tankar? För du är ju som jag förstått nu väldigt involverad i det, var ju också väldigt involverad förstås och uppdaterad hela tiden vad som hände i våras när många kliver åt sidan och vi tar in nytt och vi rekryterar Norge som inte är en nackdel för din sponsring och sådär. Vad har du för känslor nu med, för du har ju ändå varit, har vi ändå hållit på här ett halvår, vad får du för känslor nu inför säsong här?
Ja, jag är ödmjuk inför den, för att det är som du säger ett helt nytt lag, och det då börjar man på något vis om hela grupputvecklingen. Vi har fått en ny stjärna från förra året med oss, med Emil, som har därmed inte slås riktigt ifrån underläge utan får ett ansvar på axlarna som inte han är van vid. Vi har Britta som har kanske inte hade sin bästa säsong förra året, utan har ju kanske tonats ner sitt ansvar och på sina axlar, och då kanske det blir ett helt nytt läge. Och sen då hela gruppdynamiken i det här med Hanna och Thea som kommer in med tjejerna där, det har vi ju ett kanonlag, bara de klarar att prestera som ett team också då, när de åker. Och på killsidan är vi väl kanske där för mer än vi någonsin har varit, kanske med väldigt olika kompetenser som jag bedömer det. Där vi har ett draglok, vi har någon som är riktigt vass på spurtar, vi har någon som är grym på uppför, och vi har någon som är otrolig på platten liksom. Så att det är mer specialistrekryteringen i teamet nu än det har varit tidigare. Det upplever jag, men däremot innan vi har fått ihop gruppen så är jag ödmjuk för frågan.
Det här är, för nu, du sitter ju här och diskuterar, du skulle kunna sitta i Vinterstudion och göra såna här analyser och så. Hur liksom involverad och hur insnöad och nördig längdåkare var du innan du gick in i det här samarbetet? Var du så här liksom nitiskt nördig då också?
Ja, man har ju kommit kanske lite längre in i det, men jag har väl, jag kommer ju från en skidåkar och orienteringsfamilj, framförallt orienteringsfamilj, så jag är ju uppfödd med det. Och åkte ju skidor som barn, och sen så kom dåliga vintrar och så kom det där av sig, och så har väl det liksom kommit tillbaks, men det har ju alltid funnits där, jag har ju alltid tittat på skidor. Sen har det väl gått i perioder lite grann med det var ju lite dåligt intresse på skidåkning kanske i slutet på 90-talet. Ja, men annars så har det alltid funnits där. Så jag har, det är ju ingen sport eller någonting som jag har så mycket minnen av som jag har från skidorna. Det är ju enorma minnen man har på det där.
Och nu gör du också en parallell seniorsatsning på längdåkning. Eller får man kalla det det? Eller vad skulle du säga, själv säga om någon frågar hur mycket skidor
du har? Jag skulle vilja säga att det är en old boys-satsning.
Ja, men det är vi får ändå säga att det är en satsning. Alltså, du vill ju se hur bra du kan bli för tillfället på de premisser du har.
Ja, nej, men så är det väl. Och sen, det finns många delar i det där. Va? Ja, det är ju ett sätt att testa gränser och flytta gränser för en själv och se vad man tål, och det är någonting som jag mår otroligt bra av, att när man tränar regelbundet och varierat och kanske lite mer också än jag gjort tidigare. Då, så att, men det har ju alltid också funnits hos mig i träning, men sen har jag tagit det kanske till en annan nivå nu då.
Ja.
Helt klart. Det är
så. Du gjorde ju viral succé här när du var med i skidkretsar, när du var med i Värnamorullen och slog en volt här. Så att du har ju presenterat det där också, men vad är väl din ambition? Vad tänker du när du, för jag vet det är ju Vasaloppet som är det stora, liksom, vart ser du, vart tänker du sluta om du får till en drömdag och laggar, putsar skidorna som aldrig förr och vi får till det perfekt liksom?
Nej, men då ska jag vara topp 500.
Ja, det ska
jag vara.
Absolut.
Det ska jag vara. Men större ambitioner så tänker jag inte uttrycka mig. Så att det, men jag har haft otrolig tur va, nu, för att som du säger så gjorde jag en liten kullerbytta där i Värnamo-rullen och det. Och sen gjorde jag faktiskt en på Klarälvsloppet också och klantade mig. Och det har ju ändå till åren komna lite grann, inte så värsta givetvis. Men att göra det och ändå gå därifrån helt oskadd med lite blodiga knogar tror jag det var. Ja. Sådär. Så det är möjligt att det kom något problem med något reben här någon vecka efteråt faktiskt. Men det, jag vet inte om det kommer från det. Då. Men det är otroligt alltså. För det gick ju i plus 30 km i timmen i Värnamo. Och vi hade plus 25 i km i timmen när det var på Klarälvslopp med. Så att, det får man vara tacksam för.
Men hur mycket har du tävlat på rullskidor innan? Eller är det nu senare år du har dragit igång det?
Ja, det har jag aldrig gjort tidigare så. Utan det är senare. Så jag har ju också klarat loppet några gånger. Eller de gånger. Det är väl ett gång som jag inte åkte. Och sen så Allians har jag åkt någon gång med.
Men du, det är också en sak som är ganska stor skillnad nu mot bara när vi började teamet. Och det är ju ändå nutid så att säga. Alltså året runt produkten har ju blivit helt annorlunda. Bara de sista 3 åren egentligen. Eller kanske 4 åren då. Förr var det ju, fanns det ett Allianslopp och sen var det en vintersäsong. Nu finns det ju, ja, Klarälvsloppet har ju, det kommer bli ett stort lopp. Och Värnamorullen gör en satsning. I Norge har vi flera satsningar som kanske till och med ett par nivåer längre fram i utvecklingen. Det är en året runt produkt på ett annat sätt. Hur tänker du kring den utvecklingen?
Nej, jag tänker att vi måste dit igen för att det är även där har skidåkningen och det som jag pysslar med jobbet väldigt likhetstecken på det där. För insteget till skidåkning för ungdomar, tröskeln in på det är otroligt hög, tror jag. Alltså det är ju ungar som har föräldrar som har åkt skidor eller någonting som åker skidor. De andra kommer aldrig dit för de har ingen som vallar skidorna åt dem. Det är för stort steg helt enkelt. Och det kommer ju ta livet av sporten om vi inte får till det här på ett annat sätt. Jag har inte lösning på det. Men rullskidåkningen är ju tröskeln betydligt lägre. Det som behöver säkerställas där det är ju mer tryggheten för folk att det är inte ett farligt lopp. Och det är vi ju på väg att göra. De här rullskidkurserna som ni gör åt alla håll och kanter, det stärker den där positionen tror jag. Så ni tillsammans med andra gör ett fantastiskt jobb att ta ner och tona ner det här med att det är farligt att åka rullskidor. Men jag tror att det blir ju insteget också till skidåkningen. Och där är vi på väg, men det är fortfarande ungdomar vi tappar där, eller vi får inte med.
Jag har faktiskt lite, för att jag har ju nämnt här i podden tidigare att jag hade någon stockholmare som berättat att det var någon av de här klubbarna som hade hundratals, bara i liksom, nu när de startade upp i höstas, i en årskull. Och för jag hade kontakt här med Urban Nilsson som är sportchef på Grönklitt, Laggars gamla jobb för tillfället. Vi skulle dra en långloppspremiär här om ett par veckor och då hade vi kontakt där och vi pratades vid och sådär. Och då, just då var han hemma i Karlstad och höll ungdomsträning, barnträning. Och nu har man mellan 150 och 200 barn i träning i Karlstad. Och för ett par år sedan, nu är det Urbans ord där, för ett par år sedan så var det nästan noll. Liksom. Så att det börjar ju hända saker och ting. Om vi bara tar lokalt Karlstad. Och det är liksom, jag tror inte att det är en tillfällighet att Klarälvsloppet har gått i 4 år nu. Och så börjar man få liksom ungdomar på en gång. Så det blir ju ringa på vattnet vilket håll man än börjar på något sätt.
Ja, någonstans måste man börja gräva liksom. Och det är ju otroligt häftigt att han säger det. Men när jag växte upp på 70-talet och åkte serietävlingar, då jag bodde i Småland, och då var vi ju 170 tävlande i en lokal en liten by på liksom varje vecka där. Och det har ju Norge är ju där fortfarande då. Lokalt så är ju de där 150-200 ungdomar i någon lokal by som faktiskt åker serietävlingar. Och det är ju häftigt om vi kan komma tillbaka till det där. Men massor av utmaningar har vi med det. Men det är tröskeln som måste göras lägre för att komma in i det.
Ja, så är det är en sak. Tröskeln ska göras lägre, så det är helt enig. Och sen i nästa steg så måste ju skidåkningen utvecklas till en nutidsidrott, alltså på motions- och på elitnivå också på något sätt. Det är kanske det serietävlingen jag lärde på 70-talet, men det är kanske inte det som attraherar oss vuxna att åka våra motionsevent heller, utan där måste vi med liksom, på ett annat sätt också. Det jag tycker många gör ett bra jobb också, men vi måste liksom. Och där på all nivå, ska klassik, världscup, allting måste verkligen tänka till hur ska vi göra det här attraktivt på något sätt.
Ja, men absolut. Och det är klart, vi inte, 70-talet kommer inte tillbaka och det ska fan inte tillbaka. Nej. För det är inte mycket som var bättre förr, utan det mesta är bättre nu än det var då och likadant med det där. Men då nästa steg i det här, och det är ju sen juniorverksamheten är upp till senior. Och det har vi också då med teamet tagit en roll nu med ungdomslaget, vilket jag tycker också är otroligt stimulerande. Men även där har ju då svensk skidåkning en jätteutmaning. För tittar du liksom på 20-åriga damer eller 20-åriga herrar i Sverige och tittar på en tävling där, så är de väl inte mer än 50 stycken eller 70 på herrsidan och 50. Det är väl ungefär där någonstans. Och det är klart, det är ju liksom, det är ju fyra fotbollslag. Mer är det inte som åker runt. Och tyvärr är det så att de flesta då ger sig efter... efter skidgymnasiet, för annars antingen så är det landslaget eller också har du ingen annanstans att ta vägen. Och det är också den där bryggan man måste fixa på något vis, och enda sättet att göra det, och det är väl som att svära i kyrkan, det är att kommersialisera sporten. Ja, ja. Den måste kommersialiseras, du måste kunna livnära dig någon mån på det. Och det finns ju ingen sport som är så liten men som får en sån enorm exponering i media som skidor.
Ja. Så är det. Det här är du pratat om i många år. Alltså det, och, så nu, och då tänker jag så här, är det här ett strategi från Moelvens sida också? Att liksom, det är klart, en liten sport, det är billigare och vi får ändå otrolig exponering. Och nu när man ska in på SVT, då är det kanske dopad liksom, verksamhet till och med, så att, om man jämför med många andra stora idrotter på något sätt.
Nej, den så genomtänkt är det inte från det hållet, utan det är snarare liksom att värderingar och annat ska hänga ihop med det vi pysslar med. Så vi sponsrar ju en del orientering med Tove Alexandersson och sånt, och det återigen, det stämmer väldigt överens med det vi pysslar med själva också.
Men orientering så. Då, det är ju ändå en idrott. Jag vet att du följer orientering, kanske med tanke på Toves sponsring där, men där är ju en sport som tar stora kliv kommersiellt, eller exponeringsmässigt i alla fall, kommersiellt. Men alltså, det är ju faktiskt, men det ska inte, men det är ju roligt att kolla på orientering när Jakob Hård kommenterar.
Ja, men de har ju lyckats med det, att de har plockat hem tekniken. Alltså, ja. De har ju använt verkligen teknologin nu för att göra den brukbar i kommersiellt syfte. Sen har de en bit kvar att göra också då, givetvis orientering. Men har ju, som du säger, det är ju, nu hör man ju ett flertal människor som är intresserade av orientering, dels på tv, men också har de ju kört någonting som har gjort det väldigt lättillgängligt. De har förenklat tävlingsbiten också mot vad det var tidigare, och sen så har de ju skapat det här Hitta ut, är ju någonting som finns i varenda stad i stort sett i Sverige idag, där du går ut och plockar kontroller, och det har ju skapat ett enormt intresse i det här. Men det har skapat en bredd. Jag vet inte vad...
Ja, säg då.
Ja, jag funderar på vad motsvarigheten skulle kunna vara på skidåkning. Vilken USP har vi?
Ja, men det som fascinerade mig med och slog mig för ett par år sedan med orientering, det är att den otroliga folkidrott det är utan att egentligen synas. Då åkte jag bor i Marbäck strax utanför Ulricehamn, skulle jag åka in till Ulricehamn. Och så såg jag att det finns en bergstäkt här uppe. Då stod det orienteringstävling om pil in. Tänkte inte mer på det. Och sen läste jag tidningen på måndagen efter. Då har det alltså varit 1000 startande. Alltså orientering, jag ser ju det som är jättenära det jag driver. Ja. Alltså det, och jag visste inte om det, jag har inte läst om det någonstans, visste ingenting, men det är 1000 start, det är ju en jättetävling. Hade det varit en längdskidåkning så hade du, det hade varit, liksom, det hade varit livestreamade på Facebook och liksom allting, men orientering, de kan smyga iväg med 1000 startande liksom.
Ja, de har ju då till skillnad mot skidåkning inte lyckats med kommersialisering, men är ju på väg att göra det nu, medan skidåkning har ju verkligen lyckats med kommersialisering, men man kanske inte tagit ner teknologin istället då, för det. Så att de har ju en del att lära av varandra om de där sporterna. Men, och sen är det då bredden på orienteringen. Att min pappa är ju 85 år och han springer fortfarande 5 dagars. Och sen har jag... Han hade ju 17 stycken av sina barn och barnbarn och respektive som sprang 5 dagars ett år. Så det finns ju en bredd från 3 år upp till 100 år som är med i det här. Vilket också skapar en enorm bredd och potential. Men återigen, samma bekymmer som skidåkningen. Insteget, tröskeln in i sporten är också besvärlig. För det krävs ju nästan faktiskt att du har någon förälder som har... anknytning till orientering. Det är faktiskt svårt att komma in i den också annars. Så det är både skidåkningen och orienteringen till lika som oss i skogen har faktiskt det här med inkludering, att få med alla på något vis. Det är våran utmaning.
Och det kan jag nästan tycka själv, fast jag är helt inne i skidåkningen, att det är lättare att sätta min, jag har en 6-årig dotter där, lättare att sätta in i fotboll än skidåkning, för det är bara putta in i hallen så kör de liksom.
Ja, dessutom behöver du inte vara med, men nej, som du säger, för energidåkning så lär du ändå försöka vara med och valla skidorna åt den. Och det är ju jävla simpel, för då kan du träna själv istället. Så det är mycket enklare med fotbollen på det viset, eller vilken sport som helst.
Nästan. Och där är vi kanske också, som jag ser det lite grann, kanske nästa problem med längdåkning, om vi ska ta det då, det är ju det här att där du faktiskt får involverade föräldrar, och det är ju jättebra, det måste man ha. Men de blir involverade, och kanske den viktigaste vallaren eller det viktigaste ända tills du slutar, när du kanske är 40 år på vissa. Att när du sen kommer, då finns det inte ett professionellt som fotboll. När du är du tillräckligt bra som 16-åring så är du, kommer du in i en professionell värld, så att säga.
Ja, men absolut. Och där har ju då skidåkning sina bekymmer med att det är så komplicerat, med att du måste faktiskt kunna vallningen. Men även där har vi har ju grejer som är på gång nu. Du har ju skinskidor som gör det. Nu, det blir tillgängligt för alla på ett helt annat sätt. Stakåkningen som ni har gått i bräschen för har ju också gjort att sådana som inte har varit skidåkare från barnsben har kunnat börja på äldre dag. För det är klart att ska du bli duktig på skidåkning, även om du är äldre, så blir du inte det om det är vanlig klassisk åkning, om inte du har haft det som barnsben. Du blir inte en duktig diagonalåkare om du inte har koordinationen på det. Det är inte många i alla fall.
Det är helt rätt.
Men du kan ju bli duktig och börja som 30-åring med på en skijärg och sen så börja på att staka på rullskidor.
Då sänker vi tröskeln för motionär och vuxen människa redan, så att säga.
Det
finns inga barnskijärg än så länge vad jag vet.
Nej, men det finns skins i alla fall. Det finns ju, vi ska nog inte trycka dem på en skijärg så mycket. Det får de göra med glädje, för då har de fan borta inom ett halvår. Men däremot så är det väl tävlingarna där, och det att man måste kanske se över den biten så inte det är nörderi över det. Ja. Förenkla den biten.
Jag har ju sagt förut när jag var ung. När jag var junior, det blir ju snart 20, det är 20 år sedan kan man säga. Då vet jag att i medelpad på den tiden, då hade man, för då var det ju det här att försöka liksom hitta den här vägen. Och det är precis som du säger, att då var skidåkning kanske än svagare i slutet på 90-talet. Då kom vi in i början på 2000 där och hela fasen starkast, och det började växa lite kanske där. Och då satt medelpad ett stopp. Eller när säsongen började på medelpadstävlingar, då kom du med dina ett par skate, ett par klassiskt, och visade de här ska jag åka med. Du stämplar dem. Enda gången du får byta ut dem, det är om de går sönder. Och det var för att alla skulle ha råd att åka skidor. Alltså, för annars blir det väldigt, de som hade råd att köpa 8 par skidor i sina barn, ja, det är klart att de har fördel mot för de som har köpt på second hand ett par. Och så det var ju en bra. Men den tänker jag, där skulle man ju kunna sätta skintvång på barn inom en väldigt snar framtid, för skinskidorna är ju så himla bra för tillfället.
Ja, det finns ingen anledning på att de ska åka på något annat, för det är liksom inte det som ska avgöra det. Och det återigen så är ju i den åldern får man ju ändå tona ner lite grann. Det viktiga är deltagandet i alla fall, så man får bredden och att insteget blir inte så stort. Den är jätteviktig den där, för att sporten ska överleva. För vi har ju utmaningar med både väder och vind, men är det som det också jobbas och gör ett fantastiskt jobb med rullskidor och med snöanläggningar nu längre söderut. Sen har ju vi den andra utmaningen som har skett en radikal förändring i Sverige de sista 20 åren. Att nu bor faktiskt 85% av Sveriges befolkning söder om Uppsala. Mm. Och där är det ju fan inte snö knappt mer än 1,5 månader om året söder om den breddgraden. Så att, och det är ju också en jätteförändring jämfört med hur det har varit historiskt. Och det måste vi ju anpassa oss till.
Ja, men så
sporten ser annorlunda ut.
Ja, vi måste få en 10 km konstspår i Stockholm.
Ja, det är ofattbart att Stockholm då, som dessutom är största länet in i Vasaloppet, som nu har väl gått förbi i Göteborg och sådär, tror jag, så att man inte lyckas få till det här i Stockholm som det finns ett sånt otroligt intresse för. Är det så då kommer en decimeter snö i Stockholm, då åker ju folk skidor på gräsmattor och allting med pannlampor och sådär. Så nej, obegripligt att inte den där stan lyckas riktigt.
Länet. Ja, vi var på tidigt snölägret nu. Det var en av stockholmarna som berättade i fjol då, när det vart sån här otrolig fin vinter. Det var inte jättemycket snö, men det var ju fin vinter och den låg kvar några veckor, så det fick igång den där pulsen i Stockholm. Och Då skulle han ut och åka. Jag tror han sa att han klev upp klockan 5. Åkte ut och var vid spåret 5:20, 5:30 och tänkte att nu ska jag kunna köra lite intervaller på den här golfbanan som det var då. Och han kommer dit och han tror inte det är sant. Det är liksom ett lämmeltåg med pannlampor ute på golfbanan. Det var folk överallt.
Ja, du ser.
Det där skulle man vilja uppleva faktiskt.
Ja, absolut. Och så kommer man istället till ställen som ja, Orsa Grönklint eller Torsby inte minst som med hjälp av kommunen och drivkrafter får till en tunnel som ja. Är den första i Norden ja. Liksom, som de fick till. För nu är det väl den snart 20 år med.
Ja, den 15 i alla fall. Ja, det stämmer.
Ja. Ja. Det är ju det som alltid behövs. Det är ideella drivkrafter och den typen av individer är ju också risk att de försvinner.
Ja. Men du som sitter på dubbla stolar tänker jag, både eller dubbla, men alltså företaget är svensk-norskt. Hur, eller har du tänkt på det, liksom, hur, om man tänker skidåkning Sverige kontra Norge, vad skiljer sig i det här då mer än att är det bara att vi kan åka skidor i Oslo 5 månader per år eller Sjusjön har enorma, att det bara är mer, eller liksom, vad ser man mer, liksom, det kommersiella? Jag kan ju uppleva att ibland att Norge har fler skidåkare, men det kanske det är mycket mer ideellt och det kanske procentuellt är det en färre som kan livnära sig på det kanske i Norge ändå faktiskt.
Jag tror att procentuellt kanske det är färre som livnär sig men ändå jag tyckte jag läste någon undersökning där att det var 140 skidåkare i Norge någonting som ändå livnärde sig ja, på ja, dem. Ja. Och då jämförde man att det fanns en siffra med 20-25 i Sverige vid det tillfället. Det. Ja, men då är det något år sedan. Ja. Men ja, jag tror att man har ju inte gått in på den kommersiella vägen ändå som man har gjort i Sverige på samma vis. Och man är mycket mer där bor folk fortfarande kvar på landsbygden. Det påverkar ju också det här och man bor längre upp i norr i landet också. Så de är mer där vi var för 20 år sedan skulle jag vilja påstå i de där frågorna. Då. Med serietävlingar, stort engagemang, idealismen finns kvar i klubbar och den typen av varianter. Medan det i takt med urbanisering och att folk flyttar in i städerna så minskar det där och så kommersialiseras saker och ting mer. Då. Där ligger Sverige före och kanske främst eller först i Europa. Det är nu något positivt, men så ser det nog ut. Så att, och sen så möter du ju inte en norsk utan att det är skidåkning. Det finns ju alltid det här att prata om. Nu beror det lite grann på vart man befinner sig där också givetvis. Men där vi är i Moelv, som är strax söder om Lillehammer med vårt koncernkontor. Och precis där Sjuhörn är intill så finns det ju inte en individ du träffar som inte åker skidor.
Nej.
Det är självklart liksom.
Ja. Ja, det liksom. Men och så det jag kan tänka mig att sitta och fundera lite. Det är liksom det här att man tittar i Norge så vi har ju, och det har ju du varit med också och drivande som vi har jobbat med teamet liksom att vi måste ha en helhetstäckning för de här åkarna för att vi liksom ska vara intressant för dig och för andra sponsorer och så vidare att vi ja men våra åkare de ska ni när Emil Persson tävlar då ska Björn Johansson veta att han kommer med en Moelven mössa eller en svartvit dräkt liksom och så där. Och så var det var inte självklart första året. Då hade vi dem i klubbdräkter och i landslagsdräkter. Och landslag kanske är svårt. Det är landslag i landslag. Men vi hade dem i klubbdräkter och kanske till och med någon annan dräkt på något ställe. Och sådär. Och det har vi drivit på. Och där är väl Norge i alla fall. Du får rätta om jag är fel eller om du vet det. Men där har ju, om du är med i ett förbundslag då har du ju dina sponsorer som då följer din dräkt. Jag vet att Sundby åkte United Bakers ett år med den gula dräkten. Men med norska landsförbundets sponsorer på och så vidare.
Mm.
Så där har de ju någon slags tanke med det i alla fall, hur de vill driva det.
Ja, det där kan jag inte riktigt hur det är, men det kan nog stämma som du säger det, att de är väldigt starkt förknippade med landslags, om de åker även i en klubb med de sponsorer som är där. Sen tror jag man är duktig i Norge att jobba mellan idrotterna. Man har något kluster nere i Oslo där man verkligen försöker och inte jobba i stuprör utan jobba på tvärs. Och precis. Det tror jag vi har ett jobb att göra på svenska sidan. Jag menar, det är ju ofattbart vad detta land presterar i förhållande till folkmängd. Jag menar, de är hälften så stora som Sverige och titta bara nu var de kommer inom friidrott och det oavsett vad de tar sig för.
Handboll, cykel.
Ja, men precis. Att, och går det 25 år tillbaka i tiden, eller 30, så fanns ju knappt det där. Då var det ju skidåkning. Ja. Men nu är det ju ett flertal sporter som man är världsledande i. Liksom. Så att, Det är ett fantastiskt land till att ta vara på möjligheterna.
Men du, i Sverige här så har vi ju, och det vi har ju alla våra norska, vi har ju haft Audun Laugaland, vi har haft Øyvind Moen Fjell, och nu har vi Runar Skaug Mathisen och Thea Krokan Murud i laget. Det börjar bli ett gäng där nu, och alla de här har ju liksom vittnat om, och kanske allra helst Øyvind och Audun då, som de första, liksom att lager 157 i Sverige har ju mycket högre högre upp i hierarkin i skidsverige än vad de här norska lagen och Ski Classic, om vi säger så, Ski Classic är starkare i Sverige än vad det är i Norge. Upplever ni också det, eller du också det? Att landslaget är fortfarande, eller landslagen är så fortfarande så väldigt, väldigt starkt i Norge?
Jo, men det tror jag säkert är där, att det är en otrolig, det är klart en enorm konkurrens för att komma med landslaget i Norge. Det är något alldeles, det är inte givet bara för att du hade VM-medaljer för 2 år sedan att du är med om 2 år i stort sett. Så att det är det säkert, men jag känner nog ändå att det finns ett stort intresse för långloppen, och Birken är ju ett stort lopp i Norge, och Marcialonga är ett jättestort lopp, och Vasan är också otrolig status i, så att jag tycker nog att det har höjt sig under årens lopp här, definitivt alltså. Så det är. Och jag tycker inte det är, för det kunde man väl, det har vi ju pratat om tidigare i podden, just den här biten att det var pensionärsporten då, långloppen, med tanke på att det var de som hade varit i landslaget och sen skulle man in i det där systemet. Men både i Norge och Sverige så har ju det också utvecklats. Om man tittar nu på världens bästa långloppsåkare, de är ju fan under 30 år på här sidan.
Men du, när du namedroppar loppen där, så har vi vunnit Marsan med både Emil och Britta, och vi har vunnit Vasan med Britta, men Birken har vi inte vunnit. Hur stort skulle det vara för Moälven att liksom få en Moälvenpanna först över mållinjen där och sådär?
Nej,
skulle det liksom vara större rent för företaget i stort, tror du?
Ja, på norska sidan definitivt. Ja, det är, för det är ju liksom mitt där vi i kärnan av vad vi har vår verksamhet. Ja, ja. Så sitter ju den där. Så att, och det var ju väldigt uppskattat och upp när vi hade den här festivalen som gick i somras på rullskidor. Då vi då ledde den stora delen, och det där gick ju liksom på sändning på NRK. Så då var ju Moälven i front där under många, många timmar. För vad var det, 7 eller 8 timmar då? Mackan, Britta och Runar.
Emil var det. Mackan, Britta och Emil var det som åkte den här lagtävlingen i Blink. Vi kom 3 till slut. Men där, du vet, du ringde redan på kvällen och hade fått till dig redan under dagen att det här är bra för oss.
Ja, men det var väldigt uppmärksammat. Norge är ju duktiga på det med att visa upp det där. Alltså, man visar ju verkligen skidor.
Ja, det gör man.
Absolut. Liksom. Så intresset är fantastiskt i det där landet. Så att Birken skulle vara jättestort för oss som sponsor och Moälven, att om vi fick någon på pallen där och lyckades riktigt bra. Så att,
det är
häftigt. Och allra högst upp förstås. Och sen Vasan med givetvis.
Ja. Det var ju mycket så här i första åren, så var det alltså, man på något sätt så ville man ju liksom säga att vi inte var så bra hela, alltså fast att Britta vann, och hur ska vi få igång killarna och sådär. Men om man tittar på utifrån, så vi har ju presterat in, vi har ju vunnit Vasan, Britta har ju varit dominant och liksom den största långloppsåkaren genom alla tider. Och ni hade ju, jag var ju med för, är det 2 eller 3 år sedan, ni var ute på en föreläsningsturné en vår.
Ja, stämmer bra. Jag nämnde det tidigare att hon var med då på, vi var ute och hade en sån här turné som vi åker runt och kör mot skogsägare på kvällar. Det är en typ av föreläsningar och mässa helt enkelt. Så att då var Britta runt på det.
Och jag var med i Arvika kanske, eller någonstans. Jag var med och mötte upp en kväll där och slogs av att det här är ju 80% av dem, de träffar inte vi i vanliga fall. Alltså så är det skogsägare, och det är ju kanske lite äldre. De är inte med på våra rullskidgrupper eller läger.
Nej.
Men det slog det mig att Britta är ju väldigt så här, folklig, får man säga, i dem också. Liksom. Alltså, de gillar ju verkligen Britta. Och då hade de gjort en supersäsong. Var hon liksom het också. Men det slog mig då liksom att just det, de här finns ju också som vi inte träffar dagligen på något sätt. Och de hörs inte i social media kanske, de där människorna, så mycket heller inte.
Nej, nu börjar de på det här också i och för sig. Men absolut. Men det är ju jätteuppskattat, för återigen så skogsägaren generellt sett är ju, ja, men är ju som människor som vanligt givetvis, men kanske lite mer intresserade av skidor än normalt sett skulle jag vilja påstå i alla fall. Då. För det, återigen så finns det här ursprunget någonstans som, där det sitter ihop med Sixten Jernberg och gänget från den tiden med. Men, och då otroligt uppskattat med Britta som föreläser och att hon då är med och minglar sen och för sig på ett jättebra sätt och lyssnar och pratar med allt och alla. Så att hon får ju otroligt mycket uppmärksamhet där och folk vågar komma fram till henne och ta kort med henne och sådär. Så att det, ja, det är jättekul.
Ja, det var roligt att se faktiskt.
Just hon är duktig på det.
Ja, det är hon. Alltså, just det, men just det där liksom att vi, just det, det här är ju också något att liksom, här är vi och här, nu säger jag vi, men liksom, här är också skidåkan väldigt stark. Liksom. Det är inte bara att stå och liksom instruera teknik eller gå på och hålla föredrag för dem som vill prata om träning, hur många minuter träning i röd zon man ska ha. Sedan. Det finns ju också ett helt annat kriterium av folk som är nästan lika involverad fast på ett annat sätt liksom.
Ja, när vi är inne i röd zon och de biten, då är vi inne på nördnivå liksom. Ja. Men det finns ju ett annat intresse också. Och sen har vi ju kört de här webbinarierna nu. Då när corona kom så var vi ju tvungna att ställa om att vi inte kunde träffas då. Så då har vi bjudit in till webbinarier där vi har haft över 200 deltagare med. Så då har ju faktiskt Emil varit med också, så man har klippt in honom då som med en liten intervju och sådär. Så, till de här bitarna. Så det är häftigt. Så att, nej, men det är stort intresse och just att man då, ja, men de följde ju det här på tv.
Ja.
Och det kom ju upp. Och nu som sagt var så kommer ju det bli det stora intresset på lördagarna.
Ja.
Eller söndagarna i Vinterstudion. Ja. Det blir fantastiskt. Det.
Du ska bara ta några saker. Jag ska faktiskt springa vidare här på att vi ska ha ett Ski Classic uppstartmöte här. Men vi ska köra innan några till. Och det jag tänker är att samarbetet mellan teamet är ju, men är också samarbetet. Du är ju involverad och en som är väldigt involverad i det hela, det är ju Stefan, lagaren 57 Starkman. Och det känner jag. Alltså, hur liksom, för ni, nu ska jag säga, men vi försöker ju alltid hitta trepartsarbetet så här. Och ni samarbetar
synergi.
Också. Ja, precis. Ni samarbetar också lite grann. Eller gör affärer med varandra, kanske man ska säga.
Ja, det gör vi ju. Dels så gör vi affärer med varandra genom att lagren 57 har ju tagit fram de här arbetskollektionen nu. Och så där har vi ju gjort ett jobb och vad heter, erbjudit våra entreprenörer att köpa via dem, de med bra rabatter och sen har också några av våra industrier gjort det, så att nej, men det är absolut. Och sen har vi haft diskussioner nu om faktiskt att de skulle köpa träprodukter, en del av det till sina när de sätter upp nya butiker.
Hur viktigt är en sån här grej i ett samarbete? Eller är det mer än liksom där lite grädden på moset? Eller tänker man det när man går in i ett samarbete? Att det här har de en bra portfölj och här finns det bra folk och liksom, som är bra för mig att känna. Liksom, eller det är bra bransch. Eller hur tänkte du där? Eller hur tänker man där när man kliver in?
Jag vet inte om jag tänkte så mycket på det, utan det är väl snarare någonting som har växt fram. Då. Jag menar, Stefan och jag har ju lärt känna varandra väl under den perioden som vi har varit engagerade i teamet då, och givetvis har både diskussioner om företagsutveckling och produktutveckling och annat, så att det växer ju fram och då skapar det också då affärsmöjligheter när tryggheten och tilliten börjar på att finnas.
Ja.
Det är ju egentligen det som gör det, och då är man ju mer beredd att göra och ställa upp frågan.
Är det också, om man tänker från mitt perspektiv, är det enklare då när vi får en sån stabil namnpart, huvudsponsor som lagar 157, är det då lättare för Moälven att, hade jag sagt efter 2 år, men nu ska vi byta namnsponsor, nu ska vi byta huvud, alltså, hade det varit, är det lättare liksom bara hänga, eller det ger ett mervärde att det är samma, att ni två har stått där, bägge två samma huvudsponsor, samma sponsor hela tiden liksom?
Ja, men det tror jag ju. Absolut. Att, det är klart att lagren 57 är ännu mer förknippat, men det är givet att Moälven är där också. Och skulle inte det stå Moälven på mössan, så skulle ju några tycka att det är någonting som saknas där. Så skulle man kanske inte reflektera över det så länge. Men det är ju kombinationen av det där, tror jag, som ändå gör igenkänningen.
Jag tänker också att mössan kanske blir mer värd. Och nu spånar, men mössan, alltså hade vi hetat lager 157 2 år och Elon 1 år och Ica 1 år, alltså då är det helt varje gång en ny produkt som du sponsrar på något sätt också. Alltså det, nu
ja,
är det,
och då,
då, nu är det lag 157 skiteam, alltså det har ju ändå någonstans satt sig i skid-Sverigevärlden så att säga.
Ja, ingen tvekan om det. Och så att Moarven finns där då.
Ja, precis. Jo, men det är det jag menar.
Och där kommer ju den här långsiktigheten som i alla fall jag tror på då. Det är liksom inte de här korta blinkarna i de frågorna, utan du måste vara uthållig och hålla i. Och jag menar, om vi tittar på världens mest värderade varumärke som ju är Coca-Cola, om jag har förstått det hela rätt. I alla fall har det varit det, och det har sett likadant ut hela tiden.
Ja, det ser. Precis.
Och det är väl det som är grejen, att vara uthållig och långsiktig och hålla i helt enkelt. Det är det som jag tror gör att det utvecklas då. Så att, nu har vi ju smäckt på med en ny logga.
På tal om det tänkte jag säga också. Ja, en ny logga som ni ser på. Ja. Ja, den har smugit in på lite fordonen, men när vinterkollektionen kommer i press, det vet inte ens du, men det kommer ju, vi kommer ju lansera vinterkläderna nästa torsdag tror jag, för försäljning och så. Och då kommer den också synas där, så att det är en ny logga på gång från Moarven.
Ja, men absolut. Och den är ju mer tidsenlig nu. Den har ju varit väldigt industriell än vi har haft tidigare, och nu blir det mer en mjukare övergång när man då knyter ihop skog och produkten. Så jag brukar säga det, att skogen har äntligen fått komma in i finrummet.
Ja,
så att vi har ju satt en ny vision på koncernnivå som jag tycker också är fantastisk, där vi pratar om att möjligheterna växer på träd och vi växer med möjligheterna. Och det är väl, det är ju någonting som förenar också då både lag 157 och teamet och Moarven, just att det alltid är fokus på utveckling och se möjligheterna. Man behöver inte alltid ha de finaste och bästa prylarna eller de största investeringstagen, utan det gäller att jobba med det man kan påverka. Och det tycker jag knyter an till den trepartslösningen som vi har. Det är väldigt, väldigt bra.
Det är fina ord där. Bra sammanfattat. Men du, vi hade kunnat avsluta. Det hade varit jättebra. Men det ska vi inte göra. Jag brukar alltid fråga när vi har folk som jobbar nära teamet och sådär. Jag hade ju Pudding förra veckan bland annat. Då brukar jag fråga liksom, under de här åren nu då, vad är det som har etsat fast? Vilket är det största? Det behöver inte vara det bästa, liksom, men det minne som fastnat, teamrelaterade minnet. Vad tar du upp i huvudet då om jag ställer en sån fråga?
Nej, men det är så många så jag får lov att nämna några.
Okay, ja, det...
Nej, men kamperna som Britta har haft med Smuttna i Marcia Longa, det är ju, jag lider med henne upp från den där backen, och de tar ett tag i taget. Ja, och det är ju såna här minnen som man aldrig glömmer. Och det är Marcia Longa med Emil nu sista, när han faktiskt kände som han hade rätt bra koll hela vägen. Vasaloppet i år, men också ett Vasalopp som jag aldrig glömmer, det är när Marcus Ottosson gick ifrån andra klungan, kan det ha varit 2017 eller 2018 då, och gick upp i första klungan, gick i kapp då, så blev han en femma till slut. Va? Han ledde ju tillsammans med Auckland, var det
de körde på, ja, precis.
Så att, och det är fan det värsta jag har sett. Vad fort det gick där han gick i kapp. Det finns ju faktiskt på YouTube det där. Det var häftigt.
Och det här är lite roligt, för alltså Marsan med Emil, och på grund av corona hade du inte upplevt det live heller, känns det. Men Vasan där, det var du väl bakom i spåret själv antar jag. Det fick du väl uppleva på kvällen på SVT Play antar jag, eller?
Ja, men absolut. Så var det absolut. Så att, nej, men det finns så otroligt många fina minnen, och det här är uppe i Årefjällsloppet återigen när Britta tar sig upp där för den där slalombacken även där, och när det har släppt för Mackan har glatt mig otroligt mycket också, när han har fått komma på pallen. Det var väl i Toblach, va? Var det inte där han var?
Ja, han var till och med i Kaiser där först när Emil vinner, han kommer tre, och sen är han i Toblach.
Ja,
också.
Men det var ju fantastiskt också.
Ja, det många fina.
Vi verkligen får ut det som han kan, Mackan då, tycker jag är fantastiskt. Han har ju varit med, det är ju den som har varit med längst nu också. Så att,
ja, så är det. Det är Mackan, ja, det är Mackan, och så är det våra sponsorer som håller ut.
Ja, det är precis så. Ja. Men så är det väl. Så är det väl. Men Mackan var ju bara nästan en pojkspåring då i början, men nu är han ju senior i laget och äldst.
Han kallades ju junior på den tiden, gjorde han.
Ja.
Så, ja, fantastiskt Björn, och ha dig i podden, och vi kommer höra mer av Björn förstås, och du kommer bland annat åka Marsan i år igen om allt faller väl ut.
Så är väl tanken, om inte corona sätter stopp för de bitarna nu igen, ja. För det ökar väl de
ja, där säger det, men vi får åka framåt och tänker att
det ja, det finns mycket att se fram emot mot vintern och många tävlingar och fina upplevelser.
Precis, och det är så här också, jag ska avsluta på det med att berätta att nästa helg, 18-21, så drar vi igång en liten skidsäsong här i Ulricehamn också, tillsammans med XCC, lag 157 förvärvade sportbutik där, XCC 157. Så på torsdag kväll, då drar vi faktiskt en extra rullskidgrupp som ni gärna får komma på. Så då är det rullskidgruppen, den stängde jag för en månad sedan, men vi drar en extra där på torsdag kväll för att starta upp det där. Sen kommer det Björn, vara under den här helgen kommer vi köra veckans skierpass live från butiken i tanken med Hanna och Mackan. Så det ska ju du vara med på.
Ja, det ska jag kanske.
Ja, det vore kul det. Då kommer man kunna vara med live med sin egen skier. Man kan bara sitta och titta om man vill också när vi kör ett tufft pass därifrån butiken. Så det är nästa här. Men ni får kika på det på sociala medier så får ni se vilka tider vi håller igång och sådär.
Ja, skiergen funkar ju oavsett väder.
Den gör ju det, den är perfekt där i november.
Ja.
Du, tack Björn. Jag får rusa ja, så att jag inte missar skiklassikmötet. Så hörs vi vidare.
Ha det gott.
Tack och bak.
Ha det gott.
Hej. Hej.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.